Alla var som blev som superkorkade, så det som att de typ kollade i kors. Och jag hörde någonting om att tonårselever var värst.
Det kan ju vara den här mix, för att så här är det ju ofta.
Sig in och typ kolla reaktionerna utifrån från och sånt där.
Jämför typ när du är med dina kompisar typ någonstans hemma och kollar på en film eller något, eller om du träffar en tjej typ för första gången. Du har ju helt annorlunda liksom, du beter ju dig helt annorlunda, även fast du är ju samma person, men du är mycket mer bekväm i en situation.
Och samma har väl, tycker jag, det har varit så här i skolan också, så där när man har varit, när man har varit ny i klassen och sånt där. Det har ju hänt mig några gånger.
Ja, man försöker typ att var någon som man förväntas att vara.
Man försöker vara någon man förväntas att vara, och så försöker man att inte göra så mycket avtryck, att och trampa folk på tårna eller oroa sig för att någon inte ska bli upprörd och sånt där.
Ja, och när man säger något så måste det vara jättegenomtänkt. man kan inte säga något spontant, utan när man säger något så måste det. Jag märkte på andra att jag kan typ, om jag är på ett jobb och det är någon ny som har börjat, det är kanske deras första dag. Om de säger något så brukar det alltid vara väldigt så här koncentrerat och noga genomtänkt och så här lite som spänt på något sätt.
Jag vet inte vad det där beror på riktigt.
Nej, men då brukar jag tänka, chilla, det kommer lösa sig.
Ibland skulle det vara kul om man kunde prata till sig själv högt så där under tiden, typ chilla, det kommer inte hända någonting.
Det är en sån som typ någon psykopat kan säga högt liksom.
I wasn't expecting it, so I didn't write anything. But I'm doing okay. No, I am.
Det finns ju en hantverkare här som brukar komma hit och byta lite så här spolknappar och sånt där, för att de brukar krångla ibland. Då så har de gått in med nyckel och sånt där medan jag har legat och sovit, så då har de varit så där nervös typ. Jag har ju bott här länge nu, men de har ju som aldrig sett mig eller någonting, så det blir alltid så här.
Vaknar du inte när de kommer?
Jag gör ju inte det när jag är sån här, vad heter det nu, natt? Nej. Nattmänniska. Sabo Abiovski. Igår så lyssnade jag på en, man kan väl kalla det podd, men det var Radio 1 med Aschberg, och då tänkte jag, då höll jag på att börja avskarva, för i det där avsnittet så var det faktiskt en som hette Joshua som ringde.
Okay.
Jag trodde jag hade fått en psykos eller någon.
Vi har pratat om i snart 3 timmar om varför många ungdomar mår så förbannat dåligt. Vi har fått många olika förklaringar. Det är lite för få ungdomar, tycker jag, som har ringt in. Men det är vi som är lite äldre som har uppfostrat dem. Vi ska se om Joshua är kvar. Är du där?
Hej, Robben.
Tjena.
Jag är en av ungdomarna som mår dåligt, det kan man säga.
Ja, hur då?
Alltså jag är lite deppig och känner att jag vill ha något att göra på fritiden.
Mm-hmm.
För att det är mitt stora problem. Jag har ju autism då.
Okej.
Okay. Och jag blir ju lätt uttråkad, och jag har ju ingen fritidssysselsättning som jag kan gå till efter skolan eller göra efter skolan.
Nej. Har du inga hobbies eller något sånt där?
Jag har ju radion.
Ja.
Alltså, barn med autism brukar man säga har udda intressen.
Ja.
Och mitt största intresse är att få bli radiopratare. Att vara som du, Robban. Att...
Oj, oj,
oj. Roligt. Nästan exakt, inte riktigt, men nästan samma sak hände mig igår. Jag hade varit och handlat och så körde jag hem med sparkcykeln. Tänkte jag typ på en sak från Full Metal Jacket, du vet, när han typ står och skäller på dem. Han är när militären. Han säger bara att skärpe för fan, han ska köra med till sin sörpla kärnmjölk med arslet.
Säger han så?
Ja, alltså när man översätter det till svenska. Och då typ skrattade jag högst när jag körde förbi någon. Jag tänkte att han måste ju tro jag är psych.
Du släppte ut det.
Ja.
Det är skönt att släppa ut ibland. Det hade ju varit värre om du hade släppt ut typ några aggressioner och sånt där.
Ja, precis. Ja, det är sant. Jag har börjat gå runt och hatat på någonting.
Jag pratar ju ofta i headset mycket på stan och sånt där. Och ja. Då pratar jag ju högt sådär. Då är det som att folk kommer fram för att de tycker man verkar avslappnad med att jag tänker bara att jag pratar. Jag hade ju aldrig vågat prata så högt annars liksom. Och då kommer de fram och surrar.
Ja. Då var det ju, jag hade ju en tjej på gården som jag var. Det var inte förälskelse för vi var så små. Men hon var typ min jättebra kompis och så. Och sen hamnade jag, men hon gick inte i min klass för hon var ett år yngre. Och så hamnade en annan tjej bredvid mig. Hon försökte typ ställa sig in och typ ville bli min kompis eller någonting. För hon hade sett att jag var kompis med den andra tjejen.
Oh, ja jag fattar.
Men sättet hon försökte, hon typ fick inte min uppmärksamhet för jag typ ignorerade den. Så hon typ kletade. Kommer jag ihåg.
Och det är helt sjukt.
Ja, då typ bara skrek jag, fröken hon har.
Vilket jävla beteende ändå.
Ja, men hon var rätt skön så egentligen. För det var rätt ovanligt att tjej och killa umgicks då. Då var det typ tjejbasil, killbasil och sånt och så.
Jag vet inte. Man blir ju lite sådär. Ja, men när man hör det här så blir man ju som sådär att. Ja, man vill ju inte manipulera. Men det gjorde du ju inte då i alla fall. För du hade väl ingen avsikt.
Jag tror jag förstår hennes mekanism. Liksom att hon typ kände sig. Som att hon hade förlorat medan den andra tjejen hade vunnit. Varför vill han umgås med henne men inte med mig? Det måste vara något fel på mig och då måste hon typ bryta det mönstret.
Tjejer kan ju vara ganska tävlande mot varandra.
Ja.
Har jag också minnen av under skoltiden sådär när det var gruppdynamiska processer.
Oftast var det den populära killen alla ville ha. En av dem, jag kommer en kille i klassen, han var rätt bra ut och så. Han var det ju alla tjejer, det var ju mycket strider om den killen.
Spontant känns det som att man har ganska hyfsat bra minnen, i alla fall från de här lägre tiderna, för att man var så omedveten så där om hur man betedde sig och sånt där. Sen när man kom upp i lite högre så blev det, då tyckte jag att man hade mer, lite ågren och.
Ja, precis. Då började man tänka för mycket.
Vad var det för grupper i din, hur många, alltså var det fem grupper eller tre grupper? Hur såg det ut?
Bland killarna var det mycket fem grupper, typ gäng på 4-5. Vi hade typ ett innebandy, eller landhockey kan man nog kalla det. För vi spelade ut ett landhockeylag.
Aha.
Vi hade en landhockeyturnering en gång och det var typ fem killar i klassen. Vi skulle bara vinna det, så typ vi tränade och så. Och då var det lag på fem som körde med mål och vi gick igenom analyser vilka vi skulle möta. Och typ. Jag tror vi vann också om jag minns rätt. Det var liksom som en gemenskap, det var lite där man fick kärlek för sport och så.
Och då hade ni liksom bondat då på fritiden och sånt också?
Precis, vi hade liksom gått igenom att nu ska vi möta typ 4B och de kommer ha de här och de typ spelar så här och så har vi den här strategin och så. Då hade vi en var mål, sen några var backar, någon var resten var väl anfall, jag tror inte.
Och så snackar man skit om 4B.
Ja, det ska man typ krossa dem. Bögarna, tyvärr var det väl bögarna kallade man, det var väl en vanlig sak. Kanske inte så rumstrent, men det var ju så man sa på den tiden.
Vi hade också ett hockeylag som umgicks sådär, ja. Som vi satt. Det var också ett gäng som typ var extremt bra på att plugga och sånt där. Och sen tillhörde väl jag det där kepsgänget, eller vad det nu kepsgänget som.
Vi hade keps, i alla fall de andra hade inte keps.
Men jag hoppade runt lite mellan de där gängen, så ibland när jag skulle plugga så gick jag till det andra gänget och liksom, och sen fanns det tjejer som var, de höll på med syslöjd och sånt där, så de var som en liten egen grupp, och sen fanns det ett gäng typ sviniga tjejer som var så snygga typ.
Ja, bitcharna.
Bitcharna.
De kallade sig själva det också faktiskt.
Ja, det gjorde de nog också, och sen så, när de blev lite äldre så där. När det började bli kanske vid 12 eller någonting, 11-12. Då började de ju dissa oss också, för då var det ju äldre snubbar på skolan och sånt där.
Det känner man igen. Vi hade till och med en biologilärare som sa det. Ja, du vet, när killarna går upp på högstadiet, då kollar de ner på mellanstadiet efter tjejerna där. Medan tjejerna på högstadiet, de kollar på gymnasiet. Så.
Som nu på senaste utbildningar jag har gått och sånt där, då har jag ju fått veta hur gruppdynamiska processer går till och hur folk fungerar i grupp och sånt där. Och jag vet inte om det har gjort mig, alltså om det har varit skönt att veta om det. Om jag skulle vilja veta det tidigare också, eller, alltså jag kan inte riktigt jämföra.
Det beror på om du kan göra något bra av det, men ibland kan det vara skönt att inte veta, liksom att bara, ibland måste man inte veta så mycket, ibland är det skönt att bara glida igenom livet utan att veta så mycket.
Det var ju mycket snack om gruppdynamiska processer hela tiden och sådär. Och de bara, ja, ni kom i den här fasen när ni lär känna fasen och sen, det var från FIRO-modellen. Och sen kommer ni, när ni går den här kursen i, efter den här tiden, då kommer ni börja bråka typ. Och då när den där tiden kom när vi skulle börja den där ja, men konfliktfasen, då började vi bråka. Men då började jag nu i efterhand fundera om det typ berodde på att, att alla liksom gick och spände sig för att ja, just det, nu kommer vi börja bråka. Så jag vet inte fan om man vill veta.
Jo, kan det bli så att det smittar av sig? För jag kommer ihåg typ att man är på ett jobb och en person blir stressad i en arbetsgrupp. Det behöver inte vara så farligt. Men när typ två eller tre personer i en arbetsgrupp börjar bli stressade, då börjar det liksom smitta av sig på alla. Typ och så. Det är som att den här negativa stämningen liksom smittar av sig på något sätt. Skål.
Ja, vi hade ju, blir det morsans morbror, Kjell Håkan, och det blir...
Kjell Håkan, det är din morsas mor.
Kjell Håkan var ju, han var liksom, jag hade inte han så mycket, utan han gled som runt som ett spöke nästan. Han var, hade ju hand om klasserna ett år äldre än oss. Jag hade inte han direkt hela tiden.
Kanske blir så när man har någon släkting som man inte har som elev. Det blir lite...
Jävligt. Ja, jag funderar om det där var medvetet.
Man försöker kanske... Nej, det behöver alltså... inte kunna vara... Nej, inte så medvetet. Men jag tror nog att det kan vara liksom... Det är en baktanke. Om jag jobbar som lärare och någon av min brorsas döttrar, jag skulle inte gå i samma klass, så tror jag inte jag skulle gå fram och snacka med dem hela tiden. Liksom. Man skulle nog tänka, ja, men det
konspirationsteorier.
Det är, ja, det är väl det.
Ja, men det där hade nog Kjell Håkan räknat ut att han hade nog ringt till morsan ja, och farsan och, för att de gruppdynamiska processerna ska passa in.
Ja, men som jag sa en gång, när man är lärare nu så vet man ju att funderar man på att många av de sakerna som våra lärare planerade, ändå var, mycket av det var nog spontant. Antingen var det inte så uträknat som den gången vi hade någon typ friluftsdag där det började spöregna och vi skulle ändå göra klart. Så slutade det med att det blev katastrof. Jag tror att när man var liten då trodde man att allting var jättegenomtänkt och planerat i minsta detalj. Men när man blev äldre förstår man att mycket var spontant.
Så ni hade också såna här friluftsdagar när ni gick ut i, och typ hade med ja men, käk och eldade och sånt där?
Ja, och det, ofta var det väldigt kul. En gång så spöregnade det som tusan och då skulle vi ändå göra klart den här rundan. Det blev inte bra alls. Och då har jag funderat på att säga i efterhand att jag tror att allting var väldigt spontant. Men när man var liten, då trodde man säkert att de har säkert planerat den här friluftsdagen in i minsta detalj. Hade en plan A, plan B, plan C, plan D. Nu när man själv har lärt sig, tror jag att det inte var.
Hade ni en rastruta?
För se nu, rastruta. Nej, vi hade en stor skolgård. Vad menar du med en rastruta?
Rasttuta, menar jag.
Ja, du kommer ihåg hur den gick.
Jag har inte så mycket att förlora. Tvärtom. Jag känner döden flåsar dem i nacken. Nu vill de lämna ett arv till världen. Det har båda barn, svarade han frågade. Det var säkert bara ett karriärval för dem. Han förstod piken. Att skaffa barn hade givit hans karriär en skjuts och han hade inte ägnat så mycket tid till sina barn som han hade velat. Se bara på vilken halvfigur hans son Isak blev. Nu hade han agerat resolut och räddat dem från bomben. De skulle aldrig få veta det, men han visste och ibland räckte det. Gröna fläckar bildades bakom hans ögon när de såg rätt in i sol. Ett naturfolk han hade besökt tillsammans med statsministern under en PR-resa hade trott att man såg gudarna om man stirrade in i solen längre. Många av dem som försökt såg ingenting längre, de var blinda. Lika blinda som Svante var. Vi får i alla fall tillräckligt med D-vitamin, sa han sardoniskt och lämnade sin familj för att gå iväg en sväng och tänka innan deras dystra humör smittade av sig på. Håglarna kvittrade, solen gassade och en mysig liten stig ledde ner till havet. Stranden framför honom sluttade vänligt ner mot en azurblå vattenyta. På vänster sida en bit ute i vattnet fanns ett massivt klippblock där Bernt och Isak hade snorklat för två somras. Det kändes som igår. Tiden går fort när man har roligt, tänkt. Allt var idylliskt och perfekt och ändå kände han plötsligt en lurande fara bakom hörnet.
Nej, men jag bodde ju så nära skolan också. Så det var där jag la in den här rutinen att komma för sent för att jag upplevde det som att jag är så enormt nära så att jag kan ju åka mycket senare liksom. Jag hade ju 200 meter till skolan.
Fick du skit av läraren när det hände?
Ja, hela tiden. Ja, alltså jag hamnade ju i en sån där roll som killen som alltid kommer för sent.
Jag har tänkt på det, för att när klockan ringde när man var liten, då sprang jag alltid in. Jag funderar på, och många andra kanske bara typ, ja fan, varför ska jag gå in för? Och så kom de för sent. Jag har aldrig tänkt på det. Jag har bara typ tänkt, det var bara som en reflex med att när det rang så sprang man som en galning för att hinna in. Du har ju ansvar för ordningen i klassrummet, men samtidigt vill du att eleverna ska lära sig att det ska vara kul. Så när eleverna har kul och det går bra, då är du alltid rädd att du inte har, att det är något du gör fel, för att du sköter inte ordningen i klassrummet. De har för kul liksom.
Så det blir som någon balans mellan att det ska vara kul, men det ska ändå vara liksom ett fokus. Och...
ja, och då har ju hela tiden lite det här överhängande att andra lärare och rektorer har ju alltid något problem när eleverna har lite för trevligt i klassrummet, ska vi säga. Det känns alltid som att du blir bedömd och typ att, ja men jag, sköter du verkligen ditt lärarjobb nu? Det verkar som att man har lite för kul.
Fan vad irriterande ändå.
Ja, det gör mig jävligt förbannad. Och det gör att det är svårt liksom, för att, ja.
Det finns väl en hierarki också bland själva lärarkåren liksom.
Ja, visst det gör det ju. De lärare som är... går sin egen väg har ju oftast inte hög status liksom, de som vill experimentera lite och så.
Bland de andra lärarna kanske i alla fall.
Precis, ja. De kan ibland vara populära hos eleverna och så.
Det är min erfarenhet också, så där att man gillade ju lärare som stack ut på något sätt.
Ja, absolut.
Ja, men i politik liksom och någonting, han började hålla, det kom in en sån här kepskille som sa, "Åh, vad fan ska vi lära oss politik för?" Och han bara, "Ja, men hur har du kommit hit? Vilka vägar har du åkt hit på i morse?" Han hade ju åkt så här EPA-traktor typ. Och ja, men då, han var så där... han hade ju hög status liksom, men han hade ändå så där pratade på, ja, men med en pedagogik, våran intellektuella nivå och sånt där.
Men jag har oftast inget problem när en elev testar en på det sättet typ någon gång. Det blir ju värre om det händer hela tiden. Jag har haft sådana elever där typ det enda de gör är att ifrågasätta allt du säger, men om någon elev sådär testar, det är oftast ganska vanligt, typ någon kille längst bak. Ja, ofta som såhär kepskille ska typ komma med någon sån här kommentar. Om du typ väldigt lugnt, stilla, utan att bli irriterad, bara förklara. Du ska inte ställa dig in, men du är bara för lugnt och sansat. Ja, men anledningen till att vi läser politik är ju att då kan man ju liksom påverka samhället, även om du kanske inte kan göra det direkt, så bla, och så bla bla bla. Du liksom förklarar varför vi ska göra detta. Du blir inte arg, du blir inte defensiv.
Så du menar att om man behåller lugnet så blir de också liksom...
Ja, då har jag ju större problem med typ de här lärarna som typ ska liksom...
lägga sig i.
Det är en neurotisk lärare som är mentor för en klass, och du är lärare för den klassen i något ämne. Då känns det alltid som att den läraren är typ som en hänger över och ska kolla in dig. Det får inte vara för roligt nu i den här klassen. De får inte liksom tycka det är för kul.
Jag ser det framför mig. Hur är det med folk som är i 14-årsåldern liksom? Jag hörde någonting om att tonårselever var värst.
Ju äldre du blir, desto mindre stökig blir du. När du är riktigt liten, då är du ganska lugn. Sen när du typ kommer upp typ till 2:an, 3:an, 4:an, då börjar du bli riktigt stökig. Men du är inte så bra på att argumentera.
Nej.
Men sen när du kommer upp på gymnasiet, då är de oftast inte stökiga, då är det oftast lugnt. Men de kan vara otroligt cyniska, hånfulla och vara rätt bra på att argumentera. Så någonstans på högstadiet så kan du nå den liksom giftiga kombinationen när de både är stökiga och så här ifrågasättande och cyniska.
Ja, jag vet inte om jag hade pallat att vara lärare. Alltså det känns ganska påfrestande så där.
Mentorsidan, det behövs inte. Det slutar då bara med att det är massa överneurotiska typer som ska typ ha synpunkt och föräldrar typ ska komma in med en massa typ. Det blir för mycket liksom. Men annars, ja men det kan vara rätt gött att vara lärare. Om du får typ bra kontakt med en klass så kan det ju bli bra. Mm. Så länge du också slipper de här jävla neurotiska lärarna som ska hänga över axeln liksom.
Så i den ultimata världen så skulle andra lärare inte ha som lägga sig i så mycket i andra lärares pedagogik.
De skulle själva må bättre av det också.
Och då, till slut sa jag att ja, man kan ju hitta på ett problem som inte finns.
Ja.
Men att det finns. Men då brukar du ju byta. Du brukar väl jobba på ett ställe och sen byta efter ett tag, eller?
Ja, jo. Nej, men som du sa, det där med att vi människor hittar problem, det är ju en överlevnadsinstinkt.
Det är skönt att veta om den programmeringen.
Absolut.
Men jag upplevde mig ganska så där ängslig i stora grupper när jag var i plugget. Jag blev liksom en pajas och clown, ja, och sånt där.
Ja, okej. Okay. Ja, varför blir folk pajas? Det är intressant.
Vilken roll man tar i en grupp så där, i sin klass och sånt där. Jag tog ju direkt den där.
Men när du drog ett sånt här skämt eller spexade till det och folk skrattade, vad fick du för känsla? Var det som en belöning?
Ja, visst var det det. När lärare eller lärarinnor blev irriterade. Minns ett minne när vi kastade såna här, det var någon blomkruka jag tog fram och började bolla med den runt omkring. Och då vart de ju vansinniga, de här. Och sen så har jag ett minne också när jag tog fram, det var ett gäng pluggisar i, det här var innan jag fick byta klass då, så då tog jag fram ett suddgummi och satt ett gem i suddgummit för att gummi inte leder ström då, så tryckte jag den i eluttagen så det sprutade ju bara ut el och då blev det kortslutning och de kunde inte spara sina arbeten på datorn. Och just då kom den här mentorinnan, vad det nu heter, då kom hon in och så, men hon var alltid så där iskall, typ hon bara mötte med mig sen. Och så fick man skriva i loggboken och så skulle föräldrarna läsa loggboken och skriva under.
Ja, just det. Men jag märkte också att jag var också lite av en pajas, typ i alla fall. Jag slutade vara det efter ett tag, men för ibland så kunde du lägga ett skämt och hela klassen skrattade och du typ kände den här kicken. Att nu är jag någon, nu har jag en identitet, jag är den som får dem att skratta. Men ibland var det liksom inte rätt läge. Ibland var det typ, det var tryckt stämning, det kanske var bråk eller det var prov snart. Och så drog du ett skämt och då blev bara folk förbannade. För att det var inte rätt läge. Det var för att tajmingen var inte där liksom. Det var inte rätt läge för mig att dra mina kommentarer.
Det där har man ju varit sämst på, tajming och veta.
Ja.
Man kunde vara samma energinivå varje dag, ja. Sådär.
Precis.
Till och med om det var deppigt typ, passade det inte att dra det där.
Nej, precis. Det var väl det man inte fattade.
När det var begravning eller när vi hade på en fredag skulle vi alla till Blå Forell en gång och Kjell Håkan hade ju bokat in teatern så vi skulle få se teater på Blå Forell. Blå Forell var en lokal liksom. Det var där vi spelade teater senare. Så det var liksom en bio och teater i samma byggnad och sådär. Så det var där de gjorde popcorn och allting och hade föreställningar. Och där hade de gjort projektet och svinlänge liksom. Och snacka om det här Blå Forell hela tiden. Vet du, vi var ju som Blå Forell och när blir det Blå Forell? Och på fredag blir det Blå Forell, sa Kjell Håkan. Han kom ju in till klassrummen och typ berättade om att ja, ni vet väl att vi ska till Blå Forell. Sen var det friterad kyckling i. Men jag var ju som laddad på att nu ska vi till Blå Forell. Och innan skulle vi då käka och sådär, så var det friterad kyckling. Och så typ, kommer jag ihåg att jag var i form och andra var i form också. Så tog jag en sån där friterad kyckling och kastade på någon. Sen typ kastade han tillbaka och sen kastade jag på någon till. Och så sa jag att det var han som kastade och sen började de att bråka med varann. Och sen, men bara som kastade, vad ska jag göra med min fucking skjorta? Då började alla kasta friterade kycklingar på varandra. Även töntarna liksom började också kasta sådär. För att de fick ju som på sig. De ville ju ha de här snygga kläderna på Blå Forell. Och sen kom Kjell Håkan typ in och...
Jag kan tänka mig det.
Alla var som blev som superkorkade. Sådär som att de typ kollade i kors. Och vi tar tidig helg. Det blir ingen Blå Forell alls. Varken nu eller i framtiden, sa han. Och så... på han hem och så får vi alla hem. Men då fick jag en jävla respekt för han.
Ja.
Ja.
För att en mesig hade ju så, ja, men nu får ni fan skärpa så går vi till Blå Forell. Men han typ stod ju upp och hade ryggrad och sa att nej, då blir det.
Det är synd att det ska behöva gå den proceduren.
Det var en kille som skulle skriva om prov.
Ja.
Bland det sista, typ, det var precis så nära betygen kunde sättas som möjligt. Så jag hade typ gett honom en extra tid att ja, du kan väl få skriva det här provet. Så vaktar jag och så får du lämna in det. Så klarar du det så får du betyg. Då satt han sådär, så började en kompis att komma. Och hans kompis typ gick in till honom och typ satt sig bredvid honom. Och jag sa, det kan du inte göra, fattar du väl? Ni kan inte... Ja, men vi är bara typ, vi ska bara pola med honom. Så nej, men det går inte, ge mig provet. Så tog de provet, så började de springa iväg med prov.
Jaså?
Och vi var lite i sådana avlägsen del av klassen. Jag sa, skärpen nu, alltså annars blir det inget prov. Och de bara fortsatte att fjanta sig. Och typ. Så då bara gick jag hem.
Ja, du gjorde det?
Ja, jag bara gick hem. Jag blev så förbannad. Jag tänkte, vad fan, de håller på och liksom... håna mig och driver med mig och tycker liksom utbyte att jag måste vara kvar här.
Man kommer ju till ett sätt sådär i vårat lite left brain society sådär när man ska i en sån där situation så där, när man försöker vara pedagogisk och intellektuell och sånt där, jag tycker det är bra att, ja, men även folk med hög status kan tappa, eller behöver kanske tappa det ibland på ett sätt.
Ja.
Och kunna
alltså,
gå vidare.
Skit i det!
Ja, jag skiter i.
Ja, var tyst och sitter.
Ja, jag sitter.
Jag ska inte prata med dig mer.
Jag sitter.
Jag är här för att hjälpa dig. Jag behöver inte jobba, men jag vill fan hjälpa er!
Okej, okay, jag har inte frågat.
Ut härifrån! Ut!
Nej!
Ut!
Jag har lektion!
Ut! Ta dina, vad är dina böcker?
Nej, jag ska hämta
dem. Vad är dina böcker? Ta dem!
Här är de och försvinn!
Ta dem och försvinn!
Jag håller på!
Mamma!
Men det var inte du, va?
Nej, det var inte jag. Det är en gammal man.
Vad finns det för värde som skolan gör för samhället? Om man ska koka ner, alltså vad är avsikten med att gå i skolan? Jo, ja, att man ska lära sig, men alltså...
Ja, nej, men jag tycker att skolan borde göras om rätt ordentligt. Det är liksom som en försmak på arbetslivet i första, men även livet. Läsa, skriva, räkna, engelska, läsa lite böcker och så. Sen finns det ju mycket som du inte behöver kunna. Liksom. Det är så ineffektiv skolan. Jag tycker man hade kunnat göra det mycket lättare och så. Med start på högstadiet så tycker jag elever i mycket större utsträckning ska själva välja vad de ska lära sig. Liksom.
Menar du att skolan idag är lite ineffektiv eller?
Otroligt ineffektiv, och det är så mycket liksom onödigt som görs, och det är så ineffektivt och det är så mycket byråkrati, och eleverna sitter av mycket av tiden och det sitter man för skärmar och trycks på en massa knappar. Liksom. Nej, men jag ser mig framför mig lite mer drop-in, att du ska vara i skolan en viss tid, men om du vill läsa matte den tiden så gör du det. Och vill du...
Och det har jag förstått det på amerikanska skolor, att det verkade inte finnas i amerikanska skolor. Jag trodde att Amerika hade mycket mer sådär flexibel som i Sverige, när jag har fått höra att man kan välja olika, att man får plugga på morgnarna eller eftermiddagarna eller kvällarna, ja, liksom. Så där verkar de vara hårdare på något sätt. Jag trodde att det var tvärtom.
Ja, så jag tycker ju att examensprov, för någonting ska det ju vara stenhårt. När du går i åttan, om du vill typ köra engelska en hel dag, så gör det istället för att sitta 50 minuter NO, 50 minuter musik, 50 minuter idrott, 50 minuter svenska. Det är bättre liksom, folk gör liksom lite mer det de är upplagda för att de som inte vill göra någonting, de hittar sätt att skolka ändå.
Tycker du att det är hög utbrändhet bland lärare eller?
Ja, det är nog rätt. Jag vet inte vilka yrken jag ska jämföra med. Det är nog inte det mest utbrända. Det är väl sjuksköterskor, ligger väl rätt illa till. Sjuksköterskor är för att de har inte tillräckligt med tid och de vill hjälpa. Folk blir lidande när de inte kan göra vad de ska. Men det är nog med rätt mycket. Jag tror mycket av det är mentorskapet, att lärarna ska vara psykolog, slagsmålsbekämpare, lära ut, barnvakt och ordningsvakt och allt samtidigt. Närvaro, frånvaro, följa upp det. Hur mår den här ex?
Någon slags terapeut åt ungdomars känslor och sånt där.
Precis. Och det är inte alls så lätt, för en del elever är ju rätt slutna, så du får gissa mycket vad en elev. Om en elev har liksom problem så...
Vi hade en lärarinna som läste böcker för oss varje dag, och i början var det att vi som började flamsa och tramsa och sånt där, hon började läsa Harry Potter åt oss någon dag innan vi skulle gå hem och sånt där, och det var så jävla episkt.
Det var det, jag tror att det kan vara riktigt bra liksom.
Hon hade högläsning och alla satt och lyssnade så där, och jag tror hon drog igenom kanske en 3-4 böcker eller någonting. Alla satt som tända ljus. Och...
Jag tror att det är riktigt bra faktiskt, för det kan bli liksom som avkoppling på något sätt.
Spraya äx i ventilationssystemet.
Fan, så ställde de hade luftinsug.
Det gjorde ju att hela skolan, de fick ju gå ut därifrån och ta in någon, tillkalla någon. Han hade vi ju träslöjd, och då visade han en masugn åt oss som man kan smälta ner metall. Och, så jag smälte ju ner trä, du vet. Så det började ju, då kom ju hela brandkåren. Det här var från 7:an till 9:an, alltså. Så hela skolan fick ju stå uppradade på liksom skolgården som typ som i Full Metal Jacket, fast det var typ i linjer så här. Det var ju ingen som kom och skrek, men vi fick bara ställa oss där för att de skulle räkna oss typ. Och det var ju sån jävla skam, kommer jag ihåg, att alltså då åkte ju ryktet ner i källaren liksom. Och då lyckades jag klättra upp på taket och gick omkring, men då blev jag så jävla rädd, för jag var ju höjdrädd liksom, så jag kunde inte komma ner, och då stod hela skolan där och kolla, typ, så var det faktiskt en lärarinna som fick gå upp med steg och typ ta ner den därifrån och sånt där.
Jag hade en gång när jag typ sprang och satt på alla kranar i hela skolan. Sen frågade mig, varför gjorde du det? Skolan måste lära sig att slösa. Det är ingen logik. Jag sa, skolan måste lära sig att slösa.
Vad fick du för respons?
De blev bara förbannade. De undrade vad det var för fel på. På alla kran.
Fan, vilket projekt ändå.
Från dörr till dörr. Oftast är det sådana här neurotiska lärare som typ, de måste ha kontroll på allting.